Hej och grattis på födelsedagen, sällskapet. Det här anar ni inte, men det här är faktiskt veckan när vi fyller 3 år.
Oho.
Jag vet, det är galet. Första gången en liten sällskapsbebis stack ut sitt huvud ur det varma skötet var den 23 april 2020. För 3 år sedan.
No, wow, grattis!
Grattis sällskapet! Hör jag ett grattis där från Stockholm?
Har tiden gått så fort?
Jag tycker faktiskt att det är ganska
hemskt. Det är som att man befunnit sig i en psykos.
Men grattis till dig, Kia. Jag minns när du födde och skapade den här babyn. Och jag var kanske med som en doula sådär på privatplan. Men Peter, du har varit med sen första början.
Ja, jag var faktiskt med i förlossningsrummet.
Jag tänkte doula ut mig, dig, ja. Vem, hallå? Hörni, det är äkta vara och det är fullständigt ofiltrerat. De flesta har inte skivbolag eller manager, utan de når ut till sin publik via TikTok eller YouTube. Och vad gör de då? Jo, de rappar om vapenvåld, drogaffärer, och oftast gör de det här dessutom i realtid. Så i en sån här isolerad verklighet så kan du faktiskt samtidigt vara Sveriges största artist på Spotify, som att du är involverad i gängkriminalitet. Jag ska idag prata om gangsterrap. Det pågår en kamp gällande den stora Kohinoor-diamanten. Anne, det här är liksom ditt ämne idag. Du ska prata diamanter, men varför just nu?
För att Charles och Camilla ska krönas riktigt snart 6 maj, och då har det varit stora strider om vad de ska ha på sina huvuden. Och det börjar pirra något otroligt i kroppen när jag hörde bara det här Kohinoor-diamant. Ett berg av ljus betyder det. Alltså, så jag får såna äventyrslust.
Plus att Camilla får inte ha den diamanten i sin krona.
Så är det.
Shit. Oh, gud vad spännande. Peter, du tänker prata om BookTok. Alltså
precis.
Ja, att TikTok. Alltså, ja. Ja, har TikTok fått dig att börja läsa?
Nej, det är det jag hoppas på. Jag har sett det. Mina liksom, sista hoppet här till att komma tillbaka till läsningen till TikTok. Det låter kanske lite paradoxalt, det är det också. Men det är många andra som har lyckats. Varför ska inte jag lyckas?
Ja, vi tror på dig. Vi tror på dig, Peter. Om man kollar den här veckan på de mest spelade svenska artisterna på Sverigetopplistan, så hittar man högst upp många gangsterrappare. Och det där, på helt några år så har gangsterrappen blivit liksom Sveriges både mest lyssnade, men samtidigt också mest kontroversiella musikgenre. Och då är det så att ena sidan är så här, den här musikstilen göder våld och konflikter. Och den andra sidan är så här, nej, den här musikgenren speglar ett samhälle. Och den liksom på något sätt berättar om det här hopplösheten och orättvisan i vårt samhälle. Nå, samtidigt som den här svenska gangsterrappen då klättrar på listorna, så har texterna gett sådär ganska råa och direkta rapporter från gängkriminaliteten. Alltså, i nyheterna rapporterar man om samma våld som sen några sådana tonårskillar skryter om på sociala medier. Och det brukar oftast ske samtidigt dessutom. En kille börjar som en barntalang på en fritidsgård, hamnar i bråk på TikTok, och sen tar hans liv tragiskt slut i en dödlig skjutning. Det är ungefär så man kan sammanfatta. Men nu ska jag fråga Anne Hietanen. Lyssnar du på gangsterrap?
Inte under de senaste decennierna.
Nej, du lyssnar inte. Hur är det med dig, Peter? Lyssnar du?
Jag tyckte om, vad heter han som blev mördad här?
Einar.
Einar, jag tyckte om den där katten i trappen eller vad det hette.
Katten i trakten.
Och när man läser Yasins texter så är de faktiskt inte så illa pinkade. Även om jag inte tycker musiken är speciellt kul eller rolig att lyssna på, så kan jag inte låta bli att bli lite imponerad av vissa texterna.
Men vad har ni för inställning till sån här musik? Ska den få, liksom, är det nice eller bajs nu? Alltså det låter så löjligt. Jag pratar om det här. Är det nice eller bajs med gangsterrap? Men ska man liksom... Ska man förbjuda den eller inte?
Nej, man ska inte förbjuda något förutom vissa saker. Men jag har alltid tyckt att det är problematiskt. Det är lite konstigt, för det här enda genren jag har problem med är att jag tycker att den känns fake. Om man rappar, man bor i en sån här fin förort och så rappar man gangsterlåtar. Så då, och sen när de är gangstra på riktigt, så det är ju inte heller något bättre. Så och det är konstigt, för det är enda genren. Jag har inga problem med metall och bränna kyrkor, det tycker jag, fast jag inte själv gör det och ändå lyssnar på den musiken.
Men det är ju liksom en paradox, det är ju lite en, vad heter det, hypocrit, för att, ja, men varför är det okej men inte det här?
Jag vet inte, jag ser den där jag vet inte.
Ja.
Det har med preferenser att göra, om man gillar något själv så blir man lite blind.
Jo, jag tycker inte om heavy metal, så jag menar, det är ju också helt förstår, man har olika preferenser. Det har kommit en ny bok på ämnet, det är därför jag pratar om svensk gangsterrap idag. En författare och journalist som heter Emil Arvidsson, han har skrivit den här boken, jag håller den i min hand. Den kom i slutet av mars. Och vi har gjort så, jag är ju en sucker för överhuvudtaget hiphop, men också speciellt för gangsterrap. Jag har pratat om det här oanade gånger i sällskapet. För snart 1,5 år sedan så sköts den här Einar ihjäl, den här unga rappartisten alltså, som hette på riktigt Nils Grönberg. Och han var super populär. Alltså han har miljontals spelningar på Spotify. Jag har till och med för mig att han är Sveriges mest spelade artist på Spotify. Han levde under ständiga hot och umgicks i kriminella kretsar. Han var bara 19 när han blev det där skjuten till döds. 2020 blev han kidnappad. Syftet var då att hålla honom frihetsberövad. Man ville alltså ha pengar av honom. Han hade så mycket miljoner på konto. 1,5 år senare mördades han. Och det var liksom då när han mördades som på något sätt blev den här banden mellan den svenska rapscenen och sen skjutvapenvåldet supertydlig. I varje fall om man läste liksom löpsedlar strax efter mordet, då var alla så här, kolla nu det här hänger ihop. I den här boken då, Svensk gangsterrap, så skriver Emil Arvidsson om vad som ledde fram till mordet. Men han skriver också mycket om det här rättsliga och mediala efterspelet, alltså det här som jag också har pratat om 100 gånger, att skilja på verk och person. Och det är ju så att vi i kulturvärlden, vi fullständigt älskar att skilja på verk och person. Och det är ju så att en gängkriminell gangsterrappare inte bryr sig väldigt mycket om den här debatten. Men det är vi i medelklassen här som tycker att det här är spännande. Alltså, det blir bara jättesvårt att kunna skilja på verk och person när musik och gängkriminalitet alltså flyter ihop. Eller jag vet inte, vad tycker ni? Vad ska man tycka?
Alltså för mig så är verket fristående, men med det inom litteratur förstås finns det alltid liksom gråa.
Gråzonen. Michelle Houellebecq. Vad tycker du, Peter?
Jag tycker det där går i vågor väldigt mycket. Det har varit en diskussion om det här med autofiktion, om det är den trenden som har varit väldigt stark här. Om den har nått vägs ände här. Hur mycket kan man suga ut då, ur sitt verkliga liv och applicera i litteraturen? Det var ju med Knausgård till exempel en debatt. Jag vet att det här med att vi journalister diskuterar, det kanske beror mer på att vi själva hoppas att vi kan separera vad vi skriver och vilken person vi är.
Ja.
Som man slipper stå för all jävla geggamoja man har skrivit under åren.
Ja, men jag tänker att man tänker kanske om den där människan är en vidrig person, både handling och ideologi. Kanske den också är handling då, och sen skapar briljanta verk. Det är väl där som den där moraliska konflikten känns lite. Ja, det är väl det du menar, Kia.
Ja, ska man lyssna på Yasin eller inte? Då, till exempel. Emil Arvidsson i varje fall i sin bok säger att om man idag ska bevaka den här genren, vilket han alltså har gjort de senaste 20 åren, så måste man kunna citera såväl låttexter som förundersökningsprotokoll. Det här är spännande. Den här, alltså hans bok, ger mig faktiskt oerhört stor behållning. Jag är så glad att jag har läst den här boken. Jag känner helt sådär att nu förstår jag det här på ett annat sätt. Tack, Emil. Men alltså, vad han gör i den här boken är att han går på rättegångar mot Vårby-nätverket. Han läser enkrochattar och förundersökningsprotokoll. Han närlyssnar på rapplåtar. Han djupanalyserar texterna i de här rapplåtarna. Han sitter uppe på nätterna och så kollar han på olika rappares oändligt långa så här livesändningar på Instagram. Alltså sånt så här timmar. Och han säger så här, det var så här små tonåringar liksom som pratar om analsex. Alltså de är ju så små barn med jättestora följarskaror. Sen har han också förstås intervjuer då, massa människor. Det är politiker, det är artister, de är anonyma förstås. Advokater, producenter, journalister och så vidare. Men att gangsterrap har kopplingar till gängtillhörighet och brott, det är nu verkligen ingenting nytt. I sin bok skriver Arvidsson in den svenska gangsterrappens plats i musikhistorien. Och om vi tar det helt kort från början. Hiphopen föds i Bronx i New York, och det här är då på 70-talet. Men grunden läggs redan på 60-talet på Jamaica inom ska och rocksteady, och liksom ur reggae uppstår sen hiphoppen. I slutet av 80-talet föds gangsterrap i Los Angeles, Tupac Shakur.
Det är NWA, politiker. Glöm mig.
Glöm mig. Det är musik med politisk laddning för och av en svart underklass som är på väg att resa sig. Men sen på 2010-talet så växer drillmusiken fram i Chicago. Och drill igen, det kännetecknas av ett sånt mörkt och smutsigt sound. Och sen är det så här dova basgångar och jättekonfrontativa texter. Och musikstilen gör liksom lokala gängkonflikter till en sensation på internet. Internet är ju ganska i liksom alltså ett ungt internet på den här 2010-talet då. Drillen importeras till Storbritannien för att sen importeras tillbaka till USA. Men då far den till New York. Och när vi i Sverige, när man i Sverige syftar på gangsterrap, så är det väl mer tematik och attityd än liksom en enhetlig musikstil. Det om gangsterrappens födsel. Men boken om svensk gangsterrap är en samtidsskildring av en musikgenre som är i förändring. För idag är det faktiskt så att ingen gör musik på appar som SoundCloud. Kommer ni ihåg den appen? Aj vad jag har lyssnat på mycket låtar på SoundCloud i mina dagar. Men idag så gör man låtar som måste fungera på TikTok. Och det är liksom det handlar om. Genren är inte längre beroende av traditionell media, utan de har möjlighet att distribuera sin musik själva. Det blir liksom ett ekosystem. De fixar allt själva. De behöver inte media mer och de behöver inte något producenter eller så vidare. De når sina fans direkt via sina egna kanaler. Det här säger Arvidsson alltså i en intervju med SVT. Men han ser också nackdelar då förstås med det här systemet. Alltså att de är så självgående. För det här innebär ju också mycket färre kritiska frågor. Mindre kontaktyta med det större samhället. Och det här liksom fördjupar bara klyftan. Ändå tycker jag ju att det är ju otroligt alltså att man kan vara så obrydd om liksom etablissemanget. Man är bara så här, fuck off, vi gör det här själva. Okej, okay, men Peter Alfakir, ska man spela gangsterrap i P3? I radion alltså?
Jo, jag tycker inte man ska kunna censurera musiken, men samtidigt så är det ju så, det finns den här kopplingen via med gangsterrap och kriminalitet. Jag tror att det har många som varit ute och pratat om det här som menar att det blir ju som den här cigaretten är en gateway till tyngre droger. Att man sugs in i det blir som en livsstil, en subkultur med där egna moraliska värderingar eller värdesystem.
Okej.
Så jag vet inte, på ett sätt kan jag tycka att man inte ska censurera, allting ska få spelas, man ska liksom på något sätt ta det för vad det är, men samtidigt så kan jag se en rejäl koppling där.
Men ska man få dela ut pris här då?
Jo, men varför har de fått de priserna då?
Ja, för att det är så bra musik.
Eller för att vi som medelklassmänniskor, som du sa, liksom blir lite kittlade av att det är spännande. Det här är på något sätt autentiskt. Det här är människor som har ett våldskapital som inte bara kan de liksom döda folk med sina rhymes. De kan också bokstavligen döda folk, vilket de också har gjort. Är det den där kittlingen som är lockande för oss? Eller är det faktiskt för att den här musiken har djupare musikaliska kvaliteter?
Men det är ganska lång tid. Så handlar alltså debatten om gangsterrappen exakt om det du pratar om, Peter. Hur ska medelklassen förhålla sig till den här musiken nu då? Och det är ju liksom, det var det handlar om. Alla debatter handlar bara om det här. Och det är också skönt för medelklassmänniskan Kia att förhålla mig till den här musiken. För det är ändå så långt ifrån mig. Jag kan bara titta på det utifrån och ha en åsikt om det. Men jag behöver ju liksom inte vara där. Jag lever inte deras verklighet.
Men visst kommer det närmare och närmare och närmare.
Jo, det är det jag tänkte säga, att det gör ju det på ett sätt. Även om man är otroligt, brotten har gått ner mycket, så är det blir så synligt, de här skjutningarna. Och det är många, jag har många kompisar, även på Östermalm så har det varit bombdåd och så vidare, där jag bor nu. Mm. Alltså, och lite förort är det ännu värre, så att visst, konsekvenserna börjar sprida sig för tredje person. Det har ju varit barn också som har mördats för att de var på fel plats vid fel tillfälle. Någon 12-årig flicka som utanför en bensinstation som en kula tog. Så att, visst, det får ju konsekvenser.
Sen förstod jag nyss, alltså, efter att Einar dog så blev det förstås mer synligt, men man trodde då att det skulle på något sätt dämpas, att nu har man sett att det här är, så här kan det gå, och ännu en vit kille, oj oj oj. Men jag förstod att det här våldet trappats upp bara mer och mer.
Ja, du är ännu mörkare.
Ja, och inte bara det att vi ser det mer, det är ju också det förstås, att det kommer fram mer i media.
Men i och med att det var så mycket debatter på kultursidan just av medelklassen, så gick till exempel branschorganisationen Musikförläggarna ut och sa att nej, vi slutar dela ut pris till brottmisstänkta och dömda kriminella. Och sen just radiokanalen P3, så de har helt och hållet minskat sin rotation av Jassins musik. Sen han greps för inblandningen i den här kidnappningen av Einar. Alltså han var ju förstås en av dem som var anstiftad i kidnappningen av Einar då 2020. Ändå toppar gangsterrappen fortsättningsvis alla musiklistor. Och musiken har definitivt inte blivit snällare eller bytt skepnad. Och det är ju kanske det som är intressant. Alltså att då när branschorganisationen gick ut och sa att nej, men vi ska inte dela ut några priser. Jag tror att man på P3-galan var sådär att vi tar bort de här kategorierna. Så typ filma Jassin och så här videon när han kastar sina P3-guldstatuetter i roskisen och sen liksom visar fuck you eller fuck off. Alltså för att de bryr sig inte. Och i den här boken kommer det också fram så här att vissa av de där rapparna är liksom bara nöjda att de inte spelas på P3. De vill inte bli kopplade med så här mainstream media. Nå, Diamant Salio, han uppmärksammar i sin omtalade bok från 2021 som heter då Tills alla dör, de här gangfluencers och uppmärksamhetsekonomin, och det har jag också pratat om i podden. Jag menar, det är ju det handlar om, det där att de liksom vill ha uppmärksamhet, så därför sjunger de om vissa saker. Diamant Salio har skrivit en helt splittad ny bok, alltså jag vet inte ens om, nej, men den har kommit ut typ förra veckan, som handlar om Encrochatten. Det är jättespännande. Jag började läsa den. Alltså, jag har inte kommit långt, men alltså, den är nog intressant också. Han är ju liksom, jag vet inte, godfader när det gäller att skriva om de här gängkriminella. Men för att tala om den här musiken nu då, så om ni vet plattformar då som Amuse, va? Och Spotify och också då TikTok. Så över en natt så kan en låt bli viral. Och den kan få alltså miljontals likes. Men TikTok, Amuse eller Spotify, de kan också fungera som plattformar för så här skärmdumpande förundersökningar och ryktesspridningar. Så skvaller sprids ju som en löpeld på nätet. Och brott planeras i kommentarsfält som sen exploderar. De här digitala plattformarnas algoritmer gynnar provocerande innehåll. Så de våldsammaste låtarna får enklast spridning. Varför skriver de våldsamma låtar? För att de säljer. Så, man rappar om drogförsäljning, man rappar om vapen, man rappar om våld. Och en rapplåt, det tycker jag är så intressant, liknar ju ofta en snabb nyhetstext, menar Arvidsson i sin bok. Den är alltså slagkraftig och ganska onyanserad. Men den handlar ju inte helt som en nyhetstext. Handlar den inte om den faktiska verkligheten, utan om en ögonblicksbild. Eller hur? Men sen, om en nyhet, så den fångar och skapar en stämning som får mottagaren att känna något. Samma är det med de här rapplåtarna. Man vill att människor ska reagera. Du ska uppnå någon stämning i dig och sen ska du liksom reagera på något sätt. Nå, då undrar ju Emil Arvidsson att vad är det som inte får plats i texterna? För de sjunger ju allra mest om stora, eller rappar, stora knarkaffärer, mord, blodiga konflikter. Men ingen skriver låtar om vad det egentligen är som finansierar gängkriminaliteten. Och vad är det som finansierar gängkriminaliteten till största del? Jo, telefonbedrägeri och brott mot välfärdssystemet. Och det här är alltså en stor undersökning som den svenska polisen gjorde. Så den kom i slutet av december 2022. Och den här Emil Arvidsson, han skriver i sin bok. Hade kommit några fantastiska svenska rapplåtar om att blåsa äldre damer, skicka in fejkade sjukintyg eller fiffla med deklarationen, så har jag i alla fall jag missat dem. Och det här är ju liksom, det här är ju spännande i och för sig. Alltså det är ju klart att de inte skriver om det. Det är också skamligt att de blåser pensionärer på sina sista besparingar. Ska de skriva en rapplåt om det? Nej, men det säljer inte. Då skriver jag hellre om gängkriminalitet. Och nu är det ju så att till exempel Jassins nya skiva, som han kommer här helt nu, som heter Pistoler på SC6. Så där har han liksom, det är inte så gängkriminellt, det är liksom inte så tung kriminalitet mera. Och han har också gått ut och berättat att han har flyttat utomlands, han uppger inte var han befinner sig, men i Europa han har fått ett litet barn och han för sitt lilla barn till dagis på morgonen. Det är det han håller på med nu och han vill då liksom inte förknippas så mycket mer med det här. Man undrar hur länge det håller. Nå jo, jag har i varje fall varit tvungen att omvärdera min syn på gangsterrap. Eller liksom, jag märkte att jag på något sätt slutade lyssna. Också för att jag tycker att den är så våldsam. Och ju, det här allt som vi har pratat om idag. Eller så speciellt du Petter pratade om att det är liksom, inte vill man lyssna när det är då jättestarkt kopplat till att de skjuter ihjäl en massa unga personer. Och sen svävar jag också lite med vad jag stod i mina värderingar. Just det här att skilja på person och verk. Hur ska man skilja på det? Är det okej att jag lyssnar på det här? Varför är jag så? Varför tycker jag att det är så spännande att lyssna på det här? Men så fick jag tid då att tänka på det här. Och sen började jag också lyssna igen. Och jag säger bara, fy fan vad bra musik det är. Alltså det, och det är det här jag inte kan släppa. Jag tänker nu bara... bara för att göra det lättare för er så ska jag säga tre artister ni ska lyssna på. No, för det första, den där Yasin har vi redan nämnt så många gånger. Yasin är jätteskicklig. Den där, hans nya album är helt sjukt bra. Alltså det bara håller hela igenom. Och han är alltså, jag vet inte hur högt upp han är på den här topplistan på Spotify också. Men Se Gambino, där har ni någon. Hans singel heter G63. Han är göteborgare. Och sen finns det också en sån här som heter 23. Han är den fjärde mest strömmade artisten. Och då slår det mig att ain't gangsterrap det som hiphop alltid har varit. Alltså det här utanförskapet och en tanke om att det du säger ändå på något sätt är äkta för att det kommer från hjärta på de här små pojkarna. Det kommer rakt från hjärta från dem. För så här är det. Rappare gör våldsam musik av den enkla anledningen att den säljer. Och vi alla som lyssnar, vi bär förstås ett ansvar. Men det är inte hiphopen som ger gängen sina inkomster. Det är bedrägeri och det är knark. Och rappen har en sån här funktion som en liten cirkus på sidan om som ibland får helt för mycket fokus på sig. Behöver man inte hålla med.
Men är det inte så att det är ett sånt här äktenskap att båda har nytta av varandra? Att de får kredibilitet, rapparna, för att de har grejer ihop med de här gängerna och tvärtom?
De är ju som deras husband och sådär. Men alltså de har ju också gjort, alltså Einar höll ju väldigt mycket på med det där när man anstiftar sådär, eller man hånar varandra och så hämnas man. Och jag menar, det går han Arvidsson jättemycket genom den här boken. Han fokuserar väldigt mycket på Einar och alla hans låtar och djupanalyserar dem. Men om ni är intresserade av det här ämnet, läs den här boken.
Men om man vill läsa ännu mer om det här så rekommenderar jag Malin Persson Giolitos I dina händer som kom ut för ett år sedan. Och den är nog, hon har en stark agenda och det blir ofta inte så jättebra litteratur när man vill visa någonting, men jag tycker att den är ganska bra ändå. Den handlar just om små barn som börjar som springpojkar och dödar varandra.
Mm. Ja, men hon skriver nog jättebra.
Det här var inte min favorit av hennes, men den på något sätt kan få en medelklassmänniska kanske att låtsas att den förstår lite en sekund. Men fråga, har ni en lösning på det här?
Nej, men Anne, vilken lätt fråga du ställer.
Lösning på gangsterrappen, menar du?
På gängkriminaliteten.
Jag
skulle vilja att vi skulle dra oss till minnes Sebbe Stax från Kartellen. Minns ni den här killen?
Ja.
Han har blivit evangelist.
Alltså, han pratar om Sebbe Stax i den här boken också. Alltså, han pratar om Kartellen överlag, för de var ju de första gangsterrapparna typ i Sverige.
Jag måste säga att jag har varit och lyssnat på Sebbe Stax när han predikar. Och han har karisma. Och sen en annan sak, det här, hon är kanske inte gangsterrappare direkt, men M.I.A. Mia.
Ja.
Så hon fann Jesus för ett år sedan eller två. Och det är ganska intressant för hon var tamil. Jag skojar inte, alltså jag har haft en spaning ganska länge här som inte jag pratat om i sällskapet. Det är att kristendomen gör comeback. Och börjar bli ganska sådär coolt kanske. Så kunde det vara någonting?
Det är väldigt få artister som har gjort någon bra musik efter de har blivit på nytt födda så att säga. Blivit kristna. Det skulle vara Cat Stevens som blev muslim och kanske Bob Dylan som hade en kristen period, men annars är det bara skräp, är det inte det?
Men hej, nu går vi vidare. Anne, nu får du prata om diamanter.
Ja, det passar ganska bra ihop med ditt ämne, för jag kommer att prata om varför vi tycker att diamanter är så värdefulla. Och mycket har att göra med reklam. Och det finns få som har gjort så mycket gratis reklam för diamanter som just rappare. Om ni hör någon rappa om en juvelare, de berättar om sin juvelare som heter Jacob, så menar de en sån här Jacob Arabeau som ger de största, bästa diamanterna till rapparna. Att det är liksom en sån här samarbete där.
Och varför gör de det?
Varför de vill ha diamanter?
Nej, men varför gör de där juvelarna det?
Nej, alltså, de vill ju sälja dem. Jag har nu läst om diamanter och jag tycker det här är så förbaskat spännande. Men det här hela startade med min förälskelse i det här temat nu när jag hörde om Kohinoor. och det här debatten kring Kohinoor-diamanten i Kamsus krona, när Kamsu och Pampsu ska krönas nu.
Alltså Camilla och Charles.
Ja, när de kröns den 6 maj.
Jag är din översättare. Kamsu. Men alltså också så sjukt hur mycket diamanter den familjen har, den kungafamiljen.
Verkligen. Och jag vill fråga nu, att är ni två stora diamantsamlare?
Jag har ingen diamant. Jag skulle gärna vilja ha en diamant, men jag har ingen diamant. Om jag hade en diamant skulle jag ha den som en stor fet ring.
Alltså jag har en lite, men det är nog säkert bara någon shit i sten från Pörte. Men man har lurat mig att det är en diamant och jag har ärvt den av min mormors mormor. Men jag har alltså min enda koppling till diamanter, det är bloddiamanter. För jag sitter på så mycket så filmer från Afrika. Det kom massa filmer för kanske 20 år sedan som handlar om blood men, diamonds.
Nu får du berätta, vad är Kohinoor för något då?
Kohinoor är den största som vi känner till just nu. Och det debatten kring den och varför Camilla inte ska få ha den i sin krona och inte ha den nu heller, är det att massor med länder gör anspråk på den och säger att den måste föras tillbaka. Att den här visar just att varför ska man skylta med sitt imperialistiska kolonialiserade blodsugande. Och den här diamanten har utvunnits från Indien och då var det en generalguvernör som ville höja sin egen status, så han hade ett ganska kul namn. Han hette James Brown Ramsey. James Brown. Men det skrivs på ett annat sätt. Så han hotade en 10-årig liten kille för att få den här diamanten. Och han var en sikh kung, så alltså han lurade den av en kung. Och så skickade han den till Victoria år 1849. Men Pakistan, Iran, Afghanistan och Indien vill alla ha tillbaka den här, för att den här diamanten har genom olika bedrägerier och skojerier varit i alla de här länderna. Men i Indien så tänker man att där hade den varit längst tid. Så det är Indien som gör mest anspråk på den här.
Men okej, okay, så det är inte för att man tycker att Camilla är as som hon inte får ha den, utan det är för att hon är bara tillhör kungafamiljen. Alltså det är bara man vill ha bort den ur Storbritannien.
Ja, för att man tycker att det är liksom så en extrem chaskig symbol och mer än en symbol också. Utan det är liksom verkligen blodsdiamant i verklighet.
Men alltså det är som all form av, tycker jag, så här, jag tycker att allt borde repatrieras. Alltså jag tycker det är så absurt att gå också och titta på mumier i Köpenhamn. Vet du? Är det inte lite samma sak det här nu? Att man borde bara återbörda?
Det är sant, och jag vet inte exakt var den är nu, men den är inte i hennes krona. Och du nämnde det här med blodsdiamanter, det här är en parentes, men det är faktiskt ett ganska nytt begrepp och den startade på 1990-talet och det man började prata om det när Sierra Leone finansierade en stor del av sitt inbördeskrig med att sälja diamanter. Och man tänker att det här var en av orsakerna till att revolutionära förenade fronten kunde hålla på så otroligt länge. Och det här kriget blev väldigt utdraget. Det var mellan 1991 och 2002.
Och väldigt våldsamt.
Och just den här filmen, jag har inte sett den, men filmen Blood Diamond från 2007 handlar om det här. Och sen, det är ju förstås inte bara Sierra Leone. Angola och Elfenbenskusten har gjort minst lika mycket. Eller att det har finansierats krig med blodsdiamanter. Eller konfliktdiamanter som man kallar det. Men på det stora hela så är hela den här historien med diamanter extremt shitty. Det handlar karikerat, eller inte karikerat, utan det handlar om vita män som har köpt, eller ska vi säga kanske lura till sig mark och sen förslava lokalbefolkningen och tvinga ner dem djupt ner i riktigt vidriga gruvor för att leta efter diamanter. Och de här diamanterna så hittar man alltså väldigt, väldigt djupt ner i jorden och de har alla kommit till för väldigt länge sedan under väldigt hårt tryck. Och för att en diamant ska bli till så krävs det 56 gigapascal. Nå, hur mycket är det? Nå, föreställ er att ni får Kia Peter och träffa ett stort gäng elefanter. Och så är ni med de här elefanterna hela dagen. Och ni gör sådana här elefantstuff som man nu gör.
Ja, vad är det? Vad är sådana här elefantstuff?
Jag vet inte.
Man chillar med dem.
Och sprutar med snabeln. Och det är liksom på alla sätt och vis fint.
Man sprutar med sin snabel.
Ja, vid någon skede när ni haft som mest kul så noterar ni att 80 elefanter står på er stortå. Och det här är 56 gigapascal.
Hur många ser på ni?
80.
80, det är många.
Jag har inte räknat ut att hur det exakt det går till när de står på er ett stort tå. Nu är det bara, låt säga, Kias stort tå som blir platt.
Aj, aj, aj. Och det här som det krävs, den här kraften.
Det är 56 gigapascal här, nu räknar jag ut här. Och det går inte heller på en sekund, utan det här tar ungefär 34 veckor. Och sen har ni ändå diamant. Och nu för tiden så kan man tillverka diamanter som har extremt hög kvalitet. Tidigare så var de inte liksom lika fina när man började med det här. Och det är bara om du har otroligt bra mätinstrument och trollkonster som du kan få reda på att är det här en äkta diamant eller en gjord av människa. Och det här är ganska intressant, för diamantförsäljarna motarbetar de här industridiamanterna väldigt aktivt. För de vill tjäna pengar på sina riktiga diamanter, så att säga. Och en diamant är ju bara värdefull om den är dyr och exklusiv och utbudet är knappt. Så det att någon kan börja massproducera diamanter, det är det värsta som kan hända åt diamantindustrin.
Vi har en fråga. Var i vilka världsdelar finns det diamanter?
Det som man har kanske utvunnit mest, det finns överallt, men det är Indien och Sydafrika, skulle jag säga. Men också Kina. Det som är intressant just med diamanter är att hur man har jobbat för att få upp det här värde på det. Diamanter är ett typexempel på Weblengood. Känner du till det begreppet?
Säg på nytt.
Weblengood.
Nej.
Det är alltså ett dyrt pris. Låter den tro att det är en bra och värdefull produkt. Och det är liksom det höga priset i sig som gör produkten värdefull. För det vad vi pratar om är ju egentligen bara kol. Alltså mycket hård kol. Men det är kol och inte något annat. Så.
Men Anne, har jag drömt eller har jag läst någonstans nyligen att diamanter, alltså jag trodde att diamanter, diamonds are forever, men att det är inte sant? Har jag drömt det här?
Vem har sagt att det är inte sant?
Alltså att diamanter liksom man kan försvinna. Alltså de kan så här, puff. De liksom, att de är inte forever.
Det är, det beror på hur många miljarder i framtiden du tänker, att så har långt har inte jag forskat. Men det är roligt att du säger diamond is forever, för att det är en reklamslogan som en liten dam, Frances Garrettay, hittade på år 1947. Och det här är en av världens mest kända reklamslogans. Det var företaget De Beer, inte ett snyggt företag, men De Beer, som ville ha mera försäljning av sina diamanter. Och de hitta på det att du får inte ärva diamanter, du får inte ge dem vidare, för att då är det mindre värd, att den ska vara, du måste köpa en ny diamant och helst då från De Beer.
Vilket bra.
Men det blev faktiskt så att vid något skede, alltså tack vare De Beers kampanj, så tänkte man att det, om det är ett arvegods från mommos mommo, så är det inte lika fint, utan du måste köpa en ny.
Men va? Hur är det? Det finns ju ingen logik i det där. Det är ju ännu finare när det är ett arvegods.
Det är finare än du köper från, okay, De Beer. Och De Beer gjorde jättestora reklamkampanjer där man involverar, alltså den tidens absolut största konstnärer, Pablo Picasso och Salvador Dalí, tvånan på folk som har gjort konstnärer som har gjort illustrationer för De Beers reklamkampanjer. Och sen, det här är så spännande.
De är ju knasiga, de där, och smarta.
Ja, men ni vet säkert det här att om man ser speciellt på amerikanska filmer, så vet du att när man ska köpa en ring åt en kvinna, så ska det vara en diamant på. Ja. Tack, De Beer. Och sen i USA så ska den vara värd 2 månaders lön. Och det här vet alla i USA att om du har köpt en liten dålig ring, så vet du att det här var en fattig man. Så det är också ett sätt att visa hur rik man är. Och det här är en reklamkampanj som har startat det här. Sen har det farit vidare i populärkultur. I Japan så är det 3 månaders lön. Och alla vet det i Japan.
Men varför gifta sig någon då? Liksom? Har man råd?
Man kan gifta sig först när man har... Ja, bra fråga. Ja.
Jag har faktiskt en cover som fick en diamantring. Eller med många diamanter. Ja, men det var en rik cover det.
Vad hade mannen för månadslön då, tror du?
Nej, mycket. Vi kan inte prata om det nu.
Men ännu med diamanter så är det egentligen slipningen som är viktig.
Du är som en oslipad diamant.
Så det är inte något vidare, det måste man slipa.
Men jag tänker ändå, jag brukar säga det i ett positivt syfte till mitt barn.
Men du har helt rätt, han är ganska ung ännu. Han kräver några år på sig nu
att slipa honom,
och där slipar du på. Men till exempel nu den här Kohinor-diamanten, så det var någon råddig gubbe som fick i uppdrag att slipa den. Och den var jättestor när man hittade den. Är ni med?
Vad är det som händer när man slipar den alltså? Då blir den liksom så sådär snygg. Eller? Att den är riktigt full, Är det så full ankungen? Så när den växer upp blir den vacker svan.
No, så ungefär så är det. Man hittade det här skitiga kohinoren. Det var 793 karat. Och så var det en gubbe då som fick uppdrag att slipa den. Och det får helt åt fanders. Alltså, så du fick en bara som var 280 och resten var... No, det var inte något snyggt. Det var lite grus och sånt tror jag. Det här hittade jag på. Men alltså, kohinor var då 280. Sen kom den då till Storbritannien med den här elaka Brown som skickade den till Victoria. Och så slipades den till en briljant. Alltså, man kan ibland felaktigt tänka att briljant är att det är någon... visst genre av ädelsten, men det är den här formen, den här mest klassiska formen som vi alla känner till, som när du tänker på en diamant så tänker du på briljantformen.
Och det heter alltså briljant när den ser ut sådär som Afrikas stjärna.
Exakt, exakt så. Så den, hon har nu en briljant och sa jag den hur många karat den är? Ja, för de här karaten betyder egentligen ingenting.
Du sa att den var...
Den är på 105,6 karat.
Ja, exakt. Så är den just nu. Den som var i drottningen.
Men alltså slipar man inte bort den liksom? Alltså menar, om du slipar du inte bort det där diamanten?
Ja, och det är väldigt noggrant att man inte liksom ska jätteskakig på händerna när man gör det, för då förstör man den. Men vet ni vad som är så otroligt förskräckligt? Att nu är det ju så då att man har bytt ut kohinoren mot en ännu värre diamant. Den heter Kulina-diamanten som är världens näst värdefulla. Alltså det blir bara ännu värre. Den är utvunnen från Sydafrika och den har ännu värre historia. Så nu har hon då i sin Queen Mary-krona liksom Kulinan-diamanten. Den heter 2345 och den finns också i St. Edwards-krona som Charles kommer att ha på sitt huvud. Och jag tycker nu så att det är så jättefånigt. De har nu gjort den där lilla manövern och det blev inte så mycket bättre då. Och sen har de också... No, vi går inte in nu på den här kröningen, om inte ni är stora royalister och vill prata jättemycket om det. Är ni stora royalister?
Svar nej.
Peter?
Jag tyckte väl att kungen var lite rolig, men sen så har jag tröttnat på honom. Något förskräckligt.
Alltså din egen kung? Alltså, inte,
ja, precis.
Ja, inte kung Charles.
Nej, nej alltså. Och inte kebabkungen heller. Utan nej.
Kebabkungen.
Den riktiga kung.
Kebabkungen kunde jag ändå tycka att på något sätt skulle vara intressant. Men jag tycker liksom, jag är ingen royalist. Jag tycker att det är ganska ointressant och konstigt att det finns en sagovärld fortfarande kvar i vår riktiga värld.
Men jag hoppas nu att Camilla är nu, det är lite tid ännu tills kröningen. Så jag hoppas att Camilla skulle vara lite progressiv och det där, tappa bort sin krona.
Tycker du hon verkar så... Nu ska jag vara modern. Jag ska ta några diamanter.
Men kunde inte hon ha, det är ju pop nu med så här stora, riktigt stora diadem. Att hon kunde en sån av något riktigt spännande material.
Plast.
Plast? Jag har återvunnit plast kanske. Mm. Eller sen kanske en törnekrona skulle vara snyggt.
Det skulle vara snyggt på henne.
Ja, som skulle få riktigt med spikarna in i huvudet, det skulle blöda.
Judas.
Men bara för att visa att man lite känns över det brittiska imperiet. Alltså bara lite. Allt annat kunde vara som det är. Men sen den där törnekronan.
Jag ska alltså prata om hur TikTok har fått människor att börja läsa igen. Och då tänker jag mest på kanske då på ungdomar som länge har ratat liksom litteratur och böcker för andra intressen. Och eftersom jag själv är så ungdomlig och lättpåverkad, så har jag, inte med alkohol utan med trender och influenser, så har jag också slutat att läsa, men kanske kan då TikTok och BookTok hjälpa mig tillbaka till litteraturens varma barm, för det är där man vill vara. Och jag har också upptäckt att det här med att säga att man har slutat läsa, det är ju en big no-no. Inte så mycket kanske i Sverige, men det är en big no-no i Finland, är det inte så?
Alltså att man inte skulle läsa?
Ja, man säger jag läser inte böcker.
Alltså jag tycker det är pinsamt med sådana människor faktiskt.
Eller hur?
Men det här är ju jätte så här fenomen perspektiv nu som kommer från mig. Men jag tycker faktiskt att alltså jag blev så glad när Caroline Ringskog Ferrada Noli satt typ igår upp en bild på Instagram där hon var jättesur, men det tror jag att hon alltid är. Hon ser ut som en sån. Och sen var hon så här att hon är så sur och ledsen för att hon inte vet vad hon ska läsa. Och sen så bad hon om tips på böcker. Och sen när hon fick tips på böcker blev hon gladare. Och det har jag tänkt på faktiskt ganska mycket. Att det är sant. För jag har nu läst just färdigt den här Emil Arvidsson-boken. Om svensk gangsterrap. Nu är jag sur. Nu vill jag läsa. Nej, men jag läser ju faktiskt nu Diamant Salihu.
Men visst får man en dopaminkick just när man har läst hela boken?
Jag blir lite ledsen.
För då
tar den slut. Och jag tycker, om jag tycker om boken, vilket inte händer ofta. Men om jag tycker om den. så är det ett hemskt kivas rum och ställe och värld att fara till.
Ja, det är en bitter julkänsla.
För det är väl litteraturpodden?
Jag minns knappt ens känslan. Det var så länge sedan jag läste en bok.
Ja, men hur länge sedan är det? Hur länge
sedan, Peter? Du kan inte säga sådana saker. Det är liksom ja. provokation på.
För... Jag vet att det är helt fruktansvärt provocerande.
Jag blev blind och döv.
Jag vet inte när jag läste en bok.
Alltså men fy fan, du är som min pappa. Han läser bara tidningar. Men...
Min pappa ljuger åt mig att han aldrig har läst en enda bok. Sen fick jag fast honom att han har nu läst massor med böcker förstås.
Men det känns ju som att jag läst för många redan. Har man läst en, har man läst alla.
Peter, du ska vara här, jag ska slå dig. Du ska bo ihjäl dig.
Moddalärare.
Alltså det värsta är att jag säger ju inte det här för att vara någon slags Sex Pistols, någon punkmänniska, utan det är bara att jag vet inte varför. Kanske är det så att litteraturen har blivit så tråkig och förutsägbar, eller så är jag bara lat, eller kanske, och förmodligen mest troligt, så är det jag skaffat mig andra konsumtionsvanor nu för tiden. Och då ingår det liksom appar som streamingtjänster, YouTube och TikTok.
Jag älskar att du skyller på att det är så shit-litteratur. Så finns
det är shit-litteratur.
Nej. Det blir bara bättre och bättre. Det finns mer och mer och mer. Man måste bara kanske jobba mer för att hitta den där diamanterna.
Sen alltså, och det jag kan hålla med om är att den där TikTok och allt whatever du hänger på, Pornhub, gör ju att saker och ting blir mycket mer intressantare där, och man klarar inte av att koncentrera sig. Jag måste börja göra så att jag lämnar min telefon typ inne i någon låda. Det här är så jättelöjligt, men alltså sätter bort den och så går jag helt så långt jag kan i min lilla lägenhet, och så får jag liksom inte, jag får inte ha min telefon bredvid mig när jag läser. Enda sättet för mig att komma in i en bok.
Ja, det bara bevisar min poäng alltså. Det är ett rent självplågeri att sitta och läsa böcker på det sättet.
Skulle du vara här, ska jag slå dig på käften.
Din kropp och hjärna liksom suktar efter den här sköna, varma känslan av en mobiltelefon med laddningsladdning.
Nej!
Peter, nu
är det
alltså, av allt du har sagt så var det här det värsta.
Ni är så jävla förutsägbara. Fillan svenska kulturmänniskor.
Vet att vi båda har svart polo.
Ja.
Och kajal.
Och arkitektbrillor.
Och kajal.
Mm. Det är bra. Men i alla fall, mitt flöde då, så eftersom det enda jag liksom konsumerar på TikTok, så har det börjat dyka upp olika videor med människor som diskuterar litteratur. Och det har ju fått mig lite nyfiken. Man tänker ju att TikTok är ju själva antitesen till allting som har med intellektualitet och läsning att göra. Framförallt läsning, så det är ju ett arbete att läsa. Det är liksom mödosamt, det är svettigt. Din mun måste forma varje bokstav.
Förlåt, Peter, ta mig tillbaka. Det är svettigt att läsa.
Ja, det är svettigt. Va?
Varför är det så svettigt?
Hur läser du?
Käkarna liksom krampar när jag tuggar. Och så liksom kroppen har alltid onaturliga ställningar. Man får kramper i benen, axlarna blir helt sneda. Man får gamnacke, man får liksom ölmage.
Ja, men okej, det kan jag skriva under, men det får man väl också med den där telefonen?
Jo. Ja. Det får man.
Nu blev du fast
med åtminstone så är det ett ständigt flöde av blinkande ljus som tillfredsställer min dopaminbrist. I alla fall, i mitt dopaminbristintagande liksom av TikTok då, så finns det massa med de här TikTok-videor som handlar just om litteratur, och de kallas då för BookTok. Och ofta är det olika listor, typ de bästa böckerna 2023, 2022, eller det här ska du läsa om du vill bli rik, om du vill bli vacker, bli smal, och så vidare, så vidare, så vidare. Och allt är ju som bekant mindre och mindre bubblor, och vad du än har för liksom pikant smak i litteratur, så finns det säkert en BookTok för dig, till exempel om du är intresserad av vegansk matlagning i steampunk-anda, så finns det säkert. Jag har googlat det, och det finns faktiskt. Och eftersom TikTok och YouTube YouTube i stora delar har ersatt mitt intresse för läsning, så är det ju liksom spännande då att många andra har hittat vägen tillbaka till litteraturen via BookTok. Och BookTok är väl kanske på något sätt en hashtag eller ett sökord som man kan använda för att hitta klipp på olika typer av bokrelaterade videor. Och formatet lämpar sig bäst just för tips, men också korta recensioner, mems, praktiska råd. Till exempel lärde jag mig i morse hur man öppnar en pocket. utan att det skapar fula skarpa veck i ryggen. Alltså, bara sån sak.
Är det viktigt?
Ja, men, om du har ett perfekt bibliotek av pockets, av såna här liksom skickligt pockets, så kanske det är viktigt att det är snyggt på baksidan. Det är också en del av den här er litteraturnissar, att man ska visa upp alla fina böcker man har läst. De stoppas in i någon bokhylla också, eller hur?
Liten parentesfråga. Jag tror att man inte får säga skickligt, att det är liksom pejorativt, att hörde ni ordet jag använde, nedsättande. Att det är bättre att man säger feel good.
Det tycker jag är ännu mer nedsättande. Men okej, okay, feel good.
Det är omöjligt, Peter.
Jag tycker igen att man inte ska ha pocketböcker utan hårda pärmar.
Ja, du hör. Du är inte liksom bokaficionado, du är bokfascist.
Ja, och sen det där. Ja. Nej, men jag tycker faktiskt att det är kul med patina. Alltså, när man häller ut en kopp kaffe över sin bok så har jag faktiskt börjat älska den. För då visar jag att jag har läst den. Jag viker och håller på och skriver i kanten.
Ja, tvärtom. Jag blev aggressiv också när författare ska börja klotta i min bok och skriva sina namn. Att vet du, jag säger alltid, jag försöker alltid dra bort den här boken. Jag gjorde det åt Knausgård.
Slår du honom? Med en diamant?
Vet du, jag har hans klott i min bok.
Usch.
Du sa inte, jag vill inte ha din namn eller skrift, jag vill ha ditt telefonnummer.
Nej, men usch.
Usch, Peter.
Vadå? Han är ju karismatisk. Jag träffade honom, eller jag såg honom omsvärmad av litteratur tjejer på någon mässa i Åbo.
Alltså,
och det var pinsamt. Han satt ensam vid sån här runt bord och det satt 10 liksom trånande damer runt omkring honom. Han fick inte vara i fred en enda sekund och äta sin lilla räkcocktail.
Hörde, men Alfa,
i vilket fall,
Alfa Kirens, ja. Peter, har du läst Knausgård?
Jag började med på första, men det var så jävla seg.
Alltså, jag håller med. Jag har inte läst
det. Jag var så jävla självupptagen. Det kom ingenstans. Och det var bara han och hans jävla kaffekoppar och hans jävla pappa. Jag orkar inte.
Men en morgonstjärna, den vet jag att Anne har läst. Är den bra?
No.
Vi ska inte prata Knausgård nu. Ni har missförstått det här.
Jag vill bara säga att jag skulle inte börja cirkla runt Knausgård. Det är förnedrande.
Det var ego vad jag menar. Vi träffade Persbrandt och då cirklade du runt Persbrandt. Men du gjorde innehåll.
Nej, ja, eller ja.
Jo.
Jag satt i en bil på väg till Åbo bokmässa med 2 stycken Erland Loe-fanatiker. Och jag har ingen förståelse. Liksom. Vad ser en ung kvinna i Erland Loe?
Jag älskar jag också. Erland Loe!
Det var faktiskt, det var faktiskt Kia och jag som du åkte med, för att vi är båda helt besatta.
Han har alltid en sån här blick, så han ser som en skadeskjuten älg.
Men måste du vara så utseendefixerad?
Ja, jag vet inte ens hur han ser ut, jag bara älskar hans böcker.
Säger ni som pratar om diamanter och gangster.
Ja, nu går vi vidare.
Ja, I rest my case.
Jo.
Här är någon sån här aggressiv stängning. Är det så här?
Den är jätteaggressiv.
Förlåt.
Och vet du varför det blir aggressiv stämning? Därför jag sa att jag har slutat läsa böcker.
Ja, kan det vara det?
Mm. Och
det
var så provocerande. Sånt. Alltså, säg inte liksom sånt. Alltså, jag blir så... No, okej, okay. No, du sa... Sluta.
Men det är det som hela min spaning går ut på. Hur ska jag hitta tillbaka till läsningen? Det är det jag pratar om här. Kan jag ha lite
tålamod
så kommer jag dit.
Jag ska hota dig till att du börjar läsa.
Nu börjar vi.
The Shotgun Book Club.
Du hyschar mig.
Jag tänker att vi kan börja bilda ett gäng nu, Kia. Det här, nu blir det kriminellt.
Hör du att han hyschar mig?
Ja.
Men det är arga. Det är bra att vi har ett land emellan oss.
Jag skulle säga Shotgun Book Club var det som var det tje-ljudet.
Kia, har vi ett land emellan oss?
Jag tänkte också när jag sa det. Vilket land? Nu skärpar vi oss.
Alltså, ni är så flamsiga. Jag känner mig som Erland Loe på Åbo bokmässa. Och det har ju blivit en jättestor global rörelse det här. Och det har också börjat påverka försäljning av böcker i flertal länder. Och en grej då, förutom de här, att hur man ska öppna en bok och vilka tips man ska ha, så finns en viktig del i det här med att man läser böcker och så delar man öppet sina känslor i klipp, och det kallas då för reactions. Och det är väldigt populärt att människor liksom sitter och läser böcker och gråter. Och i Storbritannien, den enda siffra jag hittade här, så var i Storbritannien så såldes då över 2,2 miljoner böcker på nätet via TikTok och BookTok förra året, och det är bara under första 4 månaderna. Och då är frågan, varför har det blivit så populärt? Och jag tänker att läsning är bland de mest solitära aktiviteter man kan syssla med. Allting sker ju i tysthet. Det är du och din bok. och den värld som författaren skapar. Och genom TikTok kan du då dela den upplevelsen med andra och göra det direkt. Och särskilt då med personer som delar dina intressen. Det har alltid funnits bokklubbar och läscirklar, men där är deltagarna mer slumpmässiga. Och det verkar alltså som att BookTok på egen hand har lyckats vända trenden med att allt fler ungdomar läser allt mindre, om man kan säga så komplicerat.
Vänta nu, att TikTok har lyckats ändra trenden med att...
Ja, att läsningen ökar, och särskilt då bland barn och ungdomar. Och den här trenden att barn, om vi tar den första trenden som att läsningen minskar, och det visar sig ju till exempel att det ges ut färre ungdomsböcker idag för barn i åldern mellan 12 och 15 år. Och speciellt är det då den översatta litteraturen för den här målgruppen, eftersom ungdomar nu väljer att läsa allt mer på engelska. Och ungdomsböckerna har minskat i 6 år och är nu tillbaka då på samma låga nivåer som för 20 år sedan. Men samtidigt som, det här är en svensk undersökning, men samtidigt så kommer det signal om att det här kanske då bör brytas. Och i en artikel i Guardian hittar jag att det står att barn läste 25% fler böcker i Storbritannien och Irland. Och då har de gjort då efter att hitta inspirationen via TikTok. Och den ganska stor undersökningen var på 1,3 miljoner elever. Jag vet inte om det här är relevanta, om det här är en trend, om TikTok nu kan vända på intresset. Men det som är klart är att TikTok har blivit en väldigt viktig plattform för att marknadsföra böcker. Och just den här kopplingen då mellan sponsrade inlägg på TikTok. Jag hittade till exempel flera svenska bokförlag som har sina egna samarbeten med BookTokers. Men jag kunde faktiskt inte hitta någon finlandssvensk bokförlag när jag sökte på TikTok. Och jag vet inte om de inte finns där eller om jag är dålig på att hitta. Eller så har de inte kommit igång med den här typen av samarbete. De kanske ligger lite efter. Eller så är det så som jag misstänker och som ni också har gett uttryck för här idag, att det finns en slags fördom eller man ser ner på TikTok.
Nej!
Man tänker sig.
Nej! Nej! Jag läste en bok tack vare TikTok. Och det här tycker jag är jätteroligt, för det har hänt i bokbranschen samma som inom sångindustrin. Alltså att en gammal bok mitt i allt kan börja trenda igen. Song of Achilles av Madeleine Miller kom ursprungligen ut 2011. Och så började den trenda i fjol på TikTok. Och där var också mycket sådana reactions videon att man skulle filma sig själv när man läste sista sidan. Ens egna reaktioner. Och sen så vet jag att i Sverige så gav man nu översatt den till svenska och gav ut den tack vare det här att det började trenda igen. Och ändå så pass gammal bok. Och jag tycker att det är jättefint, för det motverkar ju det här slit och släng inom bokbranschen. Att du har en vår och en höst och sen är boken död om inte den har breakat. Och jag tycker att det här är så jätteskönt att äldre böcker kan...
Jag hörde faktiskt förra veckan i P1 så hade man satt en tidningsrecensent som hade börjat recensera böcker på 70-talet mot en så här jätteung booktalker. Och sen så fick de ha ett samtal. Och det var nog jätteintressant att lyssna på, eftersom jag då kanske hör till den här genren att jag vill läsa i dagstidningen. Jag läser väldigt ofta faktiskt recensioner. Jag tycker att kritik är jätteviktig. Och sen frågar den här unga booktalkern av den här recensenten, hur länge tar det för dig då? Och hon bara, ja men först ska man ju läsa boken, och jag läser den jättenoggrant när jag ska recensera den, och sen ska jag ju skriva den här recensionen. Och hon var sådär att jag gör det jättesnabbt. Jag bara sa, var den bra eller inte? Och sen liksom, att det är väl så jättesnabbt och sådär pang på bara. Man får veta exakt vad du vill, liksom med några korta meningar. Och det, jag tycker det är, jag menar, whatever, det som är bra är att människor läser. Peter, gäller också dig. Men läsare, det vill jag veta, alltså de här TikTok-läsarna, alltså BookTok-läsarna, är de fysiska böcker eller är det digitalt?
Nej, de brukar stå där med en fysisk bok. Jag tror också den här fysiska boken, var inte någon som snackade om det tidigare också, att det är på väg tillbaka, att man vill ha en bok.
Ja.
En faktisk, jag har sett det på tunnelbanan också.
Och jag har sett att människor har riktiga böcker.
Ja,
alltså igår i någon kulturnytt, eller vad jag tittar på, jag älskar att titta på nyheter, så jag minns inte riktigt när det var. Så då var det en nyhet om att man ska börja ge ut, alltså att unga, alltså Gen Z-generationen, börjar typ ge ut tidskrifter. Fysiska. skrifter. Mm. Och att det liksom, och det där inslaget handlar om att, att det, alltså, det, kommer, det är inne igen att hålla i en fysisk bok, att ingen vill läsa en e-bok. Eller, nu, jag kan inte uttala mig om hur det var med att lyssna, men liksom att man vill hålla i den där boken, man vill veta hur långt man har kommit och allt det här.
Det är lite samma som musikbranschen igen med LP-skivor och sånt, bara att det här kommer lite efter. Samtidigt så finns det inom bokbranschen jättestor trend att man bara ger ut som ljudbok och lämnar bort den här pappersversionen helt och hållet. Men det ena utesluter ju inte det andra. Och de här, jag tycker att, alltså de, på något sätt hoppas jag att de gör det varandra. För de här TikTok-analyserna som jag nu har sett, så det är något helt annat än litteraturkritik. Att det är ju tips, men jag tycker ändå att, vet du, om det är en inkörsport till läsning och liksom mer analyserande, så varför inte. Men i den här Song of Achilles som jag sen läste tack vare TikTok, så diskussionen kring den handlar sen ganska mycket om att Achilles är en riktig person. Att där fanns kanske en viss historielöshet sen. Men å andra sidan, då får man ju googla det då. Och så får man kanske reda på lite om grekisk mytologi, kanske?
Kanske. Hör ni, jag har två ärenden ändå, så jag måste få släppa ut dem.
Okej.
Okay. Orkar ni höra?
Ja.
Lördagen den 6 maj gifte sig Charles. Nej, så var det inte. Lördagen den 6 maj så är det kröning för kung Charles och Kamsu, vad kallar du henne? Men det hände något annat lördagen den 6 maj, vet ni vad det är? Jag och Anne och Biffen och Ellen ska vara med på Svenska Yles första poddfest. Det här händer på Kåren i Åbo. Man kan också se Ted och Kai, man kan också se NHL-podden, Norren och Frans och så vidare. Och sen helt otroliga rapduon Gunn. Och jag hoppas att de spelar låten Nepobån som de har gjort lite till sällskapet, tänker jag. Men i varje fall, 6 maj på Kåren i Åbo, kom dit. Och mitt andra ärende, det här är väldigt viktigt, är att ni ska gå in på arenan och då ska ni vara inloggade. Och sen är det superbra om ni också trycker på det där lilla hjärtat där på sidan, för då favoritmarkerar ni oss. Och då får man en notis varje gång vi har publicerat ett nytt avsnitt som det här avsnittet. Jag säger, Peter Alfakir, tusen tack!
Tack, tack.
Anne Hedanen, tusen tack.
Tack.
Jag heter Kiesvetihin, det här är Sällskapet.